Men John, de här fakturorna, har du koll på dem eller?
Att ha alla fakturor i en enda röra, det är inte Telia.
Oj, vad många.
Att göra det lätt att driva företag, det är Telia. Läs mer om fördelarna med att samla IT, bredband och mobilt hos en leverantör på telia.se/företag.
Hej, Susanne Axel här. När du gör som jag och listar dig på en av Krys vårdcentraler får du en fast läkarkontakt som kan din sjukdomshistoria. Du får träffa erfarna specialister, tillgång till lättakuten och så kan du chatta med vårdpersonalen. Så gör ditt viktigaste val idag. Listar dig hos Kry.
Upptäck det vackra ljudet av McCrispy & Company för endast 89 kronor. En riktigt krispig upplevelse. För ett ännu godare McDonald's.
Från Monopol Media, det här är Kapitalet. Jag heter Gunnar Harjus.
Jag heter Jakob Bruchel.
Jakob, du kom in med sån jävla svung i steget. Taggad på att spela in, för det hade nyheter att leverera.
Lyssna på rubriken här. Efter rekordkvartalet, Skistar planerar nya prishöjningar. det kom en kvartalsrapport från Skistar, och de för första gången någonsin tjänar de 1 miljard på ett kvartal.
Grattis.
Det är kul för dem.
Ja, visst.
Vi snackar om det här under våren lite, Skistar.
Absolut.
Ja. Ja. Men vi får glädjas med dem. Men det är tydligt många människor från typ Danmark och Tyskland och så, som åker till Sverige nu istället för att åka till Alperna, för det finns ingen snö kvar där.
Mm.
Så det är väl bra för svenska fjällen.
Verkligen. Kan man prata om strukturella medvindar eller någonting? Att det finns struktureffekten, klimatförändringarna, som gör att svenska fjällen kan vara en bra framtidsinvestering.
Om det är bettet som Skistar har tagit, då blir jag riktigt imponerad av strategerna där.
Men, och de sålde väl av, de hade väl en alport som de sålde. Det var ju, alltså, jag tycker det framstår som att de på det sättet är en extremt välskött organisation. Och jag menar, vad sa du, hur mycket pengar gjorde de?
Första gången någonsin över 1 miljard på ett kvartal i vinst.
Fett bra gjort. Alltså, respekt. Så där, den typen av resultat levererar man ju inte om man liksom slänger bort stavar till höger och vänster. Men, dina ord, inte mina.
Man får ligga steget före nu och köpa lite land på Grönland då. Mm. Nästa.
Jag ska prata om en annan organisation som inte gjort superresultat, trots att de har förmånen att de bokstavligen kan skapa pengar ur tomma luften, Riksbanken.
Ja.
Och du?
Jag ska prata om finansmarknadens nya grekiska tragedi. Fan, den bästa historien som vi fått i år.
Gud vad härligt, ser fram emot det efter det här. Kapitalet sponsras av SPP, pensionsbolaget, och det handlar om ITP.
Exakt, kort repetition. Eller?
Ja, du lärde mig förra veckan att på 70-talet så var det så att arbetsmarknadens parter bestämde att alla tjänstemän ska ha en tjänstepension. Och man kom då överens om vilka villkor som skulle gälla, och så kallade man den här pensionen för ITP. Och är det så att man är tjänsteman i ett företag med kollektivavtal, då har man förmodligen ITP, alltså man har förmodligen den här pensionen.
Minne som en elefant.
Ja, otroligt.
Ja. Har man den här pensionen, ITP, då kan man ju också påverka den. Vart femte år så gör man då nämligen en enorm upphandling.
Mm.
Det är Collectum som gör det, också sånt här namn som man hör ibland.
Mm.
Där olika pensionsbolag kan ansöka om att få förvalta de här pensionerna. Det rör sig om miljardbelopp som betalas in i det här systemet varje år. Ju.
Mm.
SPP är ett av bolagen som valdes ut senast, nu i fjol. Och sen kan ju då pensionsspararna välja vilket av de här pensionsbolagen som då får äran att ta hand om pengarna.
Okej, varför gör man det på det här sättet då?
Upphandlingarna, det går ju ut på... För liksom, man har kunnat tänka sig att det är bara typ en pensionslösning som man kör liksom i 100 år.
Ja.
Men jag tror att man gör det för att man vill liksom kvalitetssäkra de här olika alternativen. Man vill ha lite konkurrens, och så förhandlar man också fram stora rabatter så att pensionsspararna ska, ja, men typ spara pengar genom att avgifterna blir låga.
Man kommer med ett anbud i princip och så att det ska bli så bra som möjligt för spararna.
Exakt.
Och då har man såklart valt SPP som är en av anbudstagen.
Det har de gjort.
Ja, självklart. Ja. Ja,
det är SPP jättestolt över, för det är typ en rätt snårig upphandling.
Ja, men det förstår jag. Ja. Okej, och så gör man då ett val.
Precis. Vill man kolla på det här så finns det en relativt ny sajt som heter avtalat.se som har satts upp då för att liksom av branschen för att hjälpa folk att typ förstå ITP, bland annat ITP bättre. Och där kan man gå in och se hur den här ITP-pensionen är placerad. Och så kan man göra egna val. Och idén är att hälften av pengarna alltid kommer ligga i det som heter traditionell försäkring. Vi gjorde ett avsnitt ganska nyligen om traditionell försäkring. Mm. Det hette världens bästa sparform, frågetecken. Mm. Den andra halvan kan man också ha en traditionell försäkring eller placera i det som kallas för fondförsäkring. Men grundtanken är att man helt enkelt får bestämma själv hur de här olika halvorna ska, vem som ska ta hand om dem. Mm. SPP var ju som sagt då ett av fåtal bolag som valdes i den senaste upphandlingen, så de finns med som alternativ både med en traditionell försäkring och med fonder då.
Kanon. Om man vill läsa mer om det här, kolla hur ens ITP är placerad och göra förändringar. Vad hette sidan, sa du?
Avtalat.se.
Toppen. Vi säger tack till SPP som vill göra dig som lyssnar mer medveten om hur otroligt viktig pensionen är för dig och din framtida lön, men också som en positiv kraft i samhället. Och så är det också så att SPP möjliggör din favoritpoddkapitalet, så det säger vi tack för.
Ja, det är jätteviktigt.
Det är också en positiv kraft i samhället. Ja. Verkligen. Tack SPP.
Tack. Jag har längtat hela dagen efter att få berätta det här för dig.
Jag är jätteglad att du gör det också. Jag vet inte vad du ska prata om. Men...
Nej.
Eller förlåt, jag vet att du ska prata om Intrum.
Ja, och det här är en historia om entreprenörskap, om uppfinningsrikedom, om finansiella innovationer, framgång, högmod och fall. Mm. En liten anekdot först bara. Ett år sedan kanske. Eller två. Jag var då på Naturhistoriska riksmuseet och för att liksom komma bort från Stockholms fokuset. Det är ett museum norr om Stockholm där man visar upp dinosaurieskelett och typ uppstoppade djur och fjärilar.
Jag ligger fjärilshuset där också, jag vet inte.
Nej, men fjärilar som är liksom pimpa.
Ja, säkert. Precis. Mm. Och så finns det någonting som heter Cosmonova som är en, liksom, en bio som är, där de har skärmar överallt.
Precis. Det var lite info till alla älskade lyssnare där ute i landet.
Ja.
Och jag är där med barnen då och parkerar utanför och betalar med en sån här parkeringsapp. Vet du vad jag menar?
Ja, jag önskar att jag visste lite mer vad du menar, för att det kan ju betyda en av typ fem appar. Om vi ska återgå till Stockholmsfokuset så kan jag säga att här i Stockholm är det ju någon slags...
Ja, men så är det överallt tror jag.
Ja, det kanske är det. Ja, det. Men jag gissar att det är värre här än på andra ställen kanske. På något sätt. Ja. Alltså det finns ju en miljon sådana där olika och sen har man aldrig den som det är när man är på Naturhistoriska.
Nej, exakt. Det är så en dålig upplevelse så att man...
Nej, det är helt sjukt.
Men i alla fall, jag släpper in barnen på museet, vi fikar, vi går ut och jag har fått böter.
RIP.
Och liksom, du känner till sorgens fem faser. I det här, går man liksom direkt på raseriet. Det finns inga faser.
Jag tycker förhandla... Har man i huvudet med sig själv ändå. Man förhandlar med så här: vänta, jag har inte gjort något fel och jag kommer kunna bevisa det. Och sen så blåser ju den så fort man kollar på lappen och ser att man har gjort fel själv. Så försvinner ju förhandlingsfasen och då är det rakt på raseriet.
Ja,
och sen skam.
Ja, ingen skam. Jag blir rasande direkt. Men jag inser ju snabbt vad som har hänt. I en sån app så finns det ofta olika registreringsnummer sparade. Och jag hade någon gång hyrt en hyrbil.
Ja.
Så i det här liksom stresspåslaget som innebär att extrahera två människobarn från bilen på väg mot museet, så har jag ju valt fel registreringsskylt, yep, eller nummer, yep, i appen.
Yep. Yep.
Så jag har betalat, yep, för min plats, yep, men jag har betalat för fel bil. Så då ringer då numret på baksidan av boten. Och det var ju så att i samma sekund som någon skrev den här boten så hade den här skulden överlämnats till ett så kallat finansbolag. Eller ett inkassobolag. Alltså kärt barn har många namn. Skuld, det är ju inget nytt fenomen, men man har ju genom åren ändrat liksom synsätt på hur man ska hantera folk som har skulder. Går man tillbaka väldigt långt tillbaka i tiden, då om människor hade skulder som de inte kunde betala, då slängde man dem i fängelse.
Mm.
Och då insåg man snart att det var inte, det liksom underlättade inte för fordringsägaren att få tillbaka sina pengar om den skuldsatte satt på kåken.
Nej.
Eller typ en sån här i kedjor utanför vad man nu satt i kyrkan.
Ja, just det. Vad heter det? Stupstock och sånt, ja, där. Ja, nej, men kanske på lång sikt att folk var mindre benägna att dra på sig skulder.
Så kan det ha varit.
Men man det satt... kanske var resonemanget, menar jag.
Ja, precis. Och så satt man där i fängelse eller vad, alltså tills skulden var betalad. Mm. Sen på 1900-talet så började man tänka på skuld på ett annat sätt. Man tänkte typ att ja, men man kanske kan... Vi låser inte in dem. De får typ gå ut i samhället och jobba, så kanske man får tillbaka pengarna snabbare och sådär.
Ja.
Och så blev det vanligare att folk började köpa grejer på kredit, med konsekvenser att många företag fick problem med kunder som inte betalade. Så 1923 så tänker en smart kille som heter Bo Göransson att det är nog en bra idé att hjälpa företag att få kunder att betala. Är du med?
Ja, visst.
Mm. Hans bolag heter då Justitias upplysningsbyrå, och verksamheten går ut på att driva in skuld. Men han gör också med lite finess. Istället för att någon gubbe i uniform och med så här batong knackar på hemma hos dig som liksom har väntat lite för länge med att betala,
aha,
så skickar de brev. Och där ska vara liksom lite mindre stigmatiserande och lite, ett lite snällare sätt att driva in skuld.
Ja.
Så tiden går, lite krig och sånt, men 50 år efter starten så har han då 30 anställda. Det är lite knackigt, men så säljer han bolaget till sin son Bo Göransson. Lite kul att man säljer ett bolag till sina barn. Men,
ja, visst. Mm. Ja.
Bo Göransson, han är då en entreprenör som tänker stort. Och 10 år senare så finns bolaget i Tyskland, Danmark, Norge. Och så byter man namn till Intrum Justitia.
Det är väl kul att du tar upp Intrum. Alltså, för att jag, det här var ett tag sedan så googlade jag på dem. För att jag ville veta vad fan det betyder. Jag har inte läst latin, men jag hade liksom, det var bara jag fick inte ihop det exakt vad det betydde.
Du är ju nästan, man kan tänka på dig som en latinist nästan. Du känns ju bildad.
Jag är inte latinist. Jag är verkligen inte latinist. Men alltså, för att jag tänkte att, alltså så här, man fattar ju typ interim. Antingen så betyder det liksom inom eller någonting, eller så betyder det före som intro, mm, på något sätt. Och justitia, ja, rättvisa antar jag på något sätt. Så jag tänkte att liksom, antingen så är det så inom rättvisan, eller så är det liksom rättvisan i sig på något sätt. Eller så är det liksom rättvisan går först, mm, att det var något sånt. Och så googlade jag på det här och hamnade på ett latinistforum,
ja,
sådana finns.
Okay.
Och tydligen så betyder interim justitia ingenting alls.
Okay.
Det som hittar på latin. Ordet interim finns inte på latin. Det betyder inte ett skit. Det finns inte med i Dictionary of Medieval Latin. Det finns inte med i Dukangs lexikon. Eller i Hovens Dictionary of Renaissance Latin, som är min go-to-källa för renaissance latin. Det man gissade på det här latinforumet, det var att de hade varit ute efter intus justitia, som betyder rättvisan inom.
Ja, kul att folk verkligen lägger tid på det.
Ja. Nej, alltså de här latinisterna, de var galna för att de tyckte att det här var liksom, ja, man desecratade. Ja, det var helge då, exakt. Men intus justitia skulle liksom rättvisa inom världen, eller rättvisa inom företaget, eller inom rättvisan, eller något sånt där. Eller förlåt, inom rättvisan skulle skrivas ut som intra justitiam. Då skulle man böja justitium på det sättet. Det,
okay.
Ja, men ja. Så att alla världens latinister har varit rasande på interim justitia, och kan väl nu lite då dra en lättnadens sukt när det går dåligt för bolaget. Men det, där kanske vi inte är än, eller?
Nej, men alltså, de lyckades ändå sätta namnet. Jag tror många människor kan liksom relatera till namnet Intrum Justitia.
Jag tror många människor känner en kall kår längs sin ryggrad när man ser Intrum Justitia-loggan.
På 80-talet så avregleras ju kreditmarknaderna, inte bara i Sverige utan typ hela världen. Och det får ju konsekvenser att folk skuldsätter sig till höger och vänster. Så Intrum blir ju en braksuccé. För det är massor med företag som nu som har massor med människor som har skulder till dem. Och alla vill ha hjälp att driva skulderna. Och så växer det fram en sån här finanskultur i Sverige där folk börjar prata om så här credit management. Alltså 80-talet, det blir ju jättehippt att använda så här engelska och begrepp för saker som man inte gjorde tidigare.
Nej, det där är ju en kultur som finns kvar ganska mycket idag.
Ja, den har ju bitit sig
fast. Den satte ju sig.
Jag ska visa lite tidningsannonser för dig som jag hittade i Dagens Industris arkiv.
Åh, vad kul.
Det här är då en tidningsannons från DI. Då heter det JJB Inkasso, men det är något bolag som då Intrum har köpt upp då.
Ja, det är en man med ryggen vänd mot en på en ganska stor annons, och så har han förbundna händer bakom ryggen. hur ska du kunna utveckla dina affärer om du inte kan få tag på dina egna pengar? Och sen så är det en ganska lång text som jag antar handlar om att man kan sälja sina fakturor till dem.
Mm. Och det är lite så här old school annons med någon, du vet, en copyright som har suttit och skrivit. Det är rätt kul.
Ja, det var snygg.
Ja, sen har vi en till här. Det här är lite mer som man tänker sig att det borde vara.
Man betalar direkt när Justitia kräver. Justitia inkasso. Och så är det en gubbe som håller en annan kostymklädd gubbe upp och ner och skakar honom i benen så att det ramlar ut pengar.
Det är så en jävla sjuk bild.
Det är det de gör. De tar den i anklarna, vänder den upp och ner och skakar ut cashen. Kan inte du skicka den till mig så kan vi ha den där som avsnittsbild?
Jo, det är så jävla kul bild alltså. Man får ju verkligen en härlig bild av inkasso när man ser,
ja,
ser det där. Så Intrum Justitia, de går då in i Holland, Italien, Frankrike, Belgien och England. Och så blir det finanskris på 90-talet, vilket man kan tycka är dåligt. Och det var inte så bra där då kanske, men där står ju bankerna och har lånat ut jättemycket pengar till folk som inte kan betala.
Ja.
Så Intrum kommer då på nästa genidrag, portföljinvesteringar. Alltså om en bank hade lånat ut pengar till folk som inte kunde betala, då tog man alla de där lånen som var liksom dåliga och så sålde de lånen till Intrum som ett paket. Så Intrum var liksom inte bara en konsult som skulle hjälpa till att driva in skulder. De började också ta över skulderna själva.
Och när var vi framme vid nu, sa du?
Det här är 90-tal.
Okay.
Och som ett exempel då, om någon vill undra hur det här funkar. Om en bank har lånat ut 1 miljard till folk som inte kan betala. Då kanske Intrum kollar på de här fordringarna. Alltså, vilka lånat, vilka inkomster har de, hur kreditvärdiga är de och så vidare. Och så tänker de kanske att med all vår expertis om så här skuld och att lyfta människor på ner och så att mynten tillhör fickan så kommer vi kunna få tillbaka kanske 800 miljoner kronor av det. Och då kanske Intrum bjuder 600 miljoner.
Ja.
Banken förlorar 400 miljoner, men de slipper hålla på med det där också.
Ja.
Men Intrum tjänar 200 miljoner.
Ja, så att banken liksom cuttar sina losses och Intrum tar en viss risk, men de räknar med att kunna kapitalisera på den risken.
Precis, och det bygger på att man kan liksom bedöma hur pass dåliga de här krediterna är och så vidare.
Mm.
Det här blir då en till braksuccé för Intrum. Så de blir jätteivriga och börjar rulla ut där över hela Europa. Och 2010 så tjänar man lika mycket på sådana här skuldportföljer som man gör på vanlig indrivning. Alltså vanligt vända upp och ner på folk indrivning. Men när man nu håller på att köpa såna här skuldportföljer av andra, då måste ju även Intrum betala massa pengar.
Mm.
Eller hur?
Mm-hmm.
Och för att göra det här så måste de göra någonting som de själva är superduktiga på. De måste skuldsätta sig.
Ah.
Så 2010 har man kommit upp i ungefär 2 miljarder kronor i skuld. Kan man lägga på minnet nu. 2 miljarder. Sen går några år och ledningen för Intrum Justitia, de får en till idé. Nu ska man bli ännu större. Man ska bli störst i Europa genom att köpa eller typ gå ihop med sin ärkerival Lindorff, som har vuxit fram i Norge under alla år och varit en sån här riktig, ja men en, vad säger man? Genesis liksom. Nej, inte Genesis, en
Nemesis. Latinet. Vi köper på.
En Nemesis. Och så vill man liksom, ja, skapa Europas största inkassobolag. Och det blir stolpe in för att det måste godkännas olika konkurrensmyndigheter. Affären går lås, men skuldsättningen har nu ökat till 36 miljarder.
Och det är då, nu heter de bara Intrum.
Nu heter de bara Intrum, precis. Och sen efter det här så bara gasar man på, för nu är det nollräntor och liksom halabaloo. Och det är så kul, för kollar man på årsredovisningarna under de här åren, så Intrum, de kör liksom sida efter sida med härliga, så här, fluffiga värdeord och det är varma bilder i motljus och Intrum, nej, det är inget inkassobolag utan de leder vägen till en sund ekonomi för människor. De har en vision om att vara en respekterad aktör med förtroende hos alla som ger eller tar emot kredit. Alltså, det är ju lovvärt förvisso.
Visst.
De ska ha empati och ett öppet sinne och vara flexibla.
Tackar.
De ska leva och verka efter sina egna värderingar. Och det är hållbart och det är mångfald och allt det där. Det är sida upp och sida ner med stora fina bilder och slagkraftiga slogans. Och liksom, det är ju fine, liksom, det är väl bra. Men i botten så är det fortfarande ett bolag med en enda idé. Och det är att se till att folk som inte kan betala sina pengar vänds upp och ner så att mynten trillar ur fickorna ner på marken under hot om att liksom hamna hos kronofogden.
Ja.
Ja. Skit, det var lite raljant, men det är en kul, jag tycker en kul liksom kontrast. I alla fall, Intrum, de ångar då självsäkert på genom nollränteåren. Man köper fler skuldportföljer, man gör en jätteaffär i Italien. Skulden ökar nu till 42 miljarder kronor. Från 2 till 42. De här skuldinvesteringarna, de går sjukt bra och har då en avkastning på 15% per år. Alltså tänk på det. Om du stoppar in pengar på banken idag så får du i bästa fall 4% i avkastning.
Ja. Under de här åren fick du noll.
Ja, precis. Börsen över tid brukar avkasta kanske 68%. Intrum tjänar 15% på att ta över de här skuldbergen från olika banker och så. Och de betalar själva bara ett par procents ränta i sina egna lån. Så det blir liksom en ren sedelpress.
Yeah.
2021, när alla stjärnor står rätt, så har Sven Göranssons gamla inkassokonsult en omsättning på nästan 18 miljarder kronor. Och man tjänar över 3 miljarder kronor efter skatt. Och det här är massor med siffror och så, men alltså i börssammanhang är det enormt bra.
Ja.
Jättelönsamt. Men man hade också samlat på sig 50 miljarder kronor i skulder. Sen kom Ingves. Sen kom Ingves och höjde räntan. Alltså det behöver knappt sägas, men det är ju ett ödesironi att bolaget som leder vägen till en sund ekonomi för människor kunde leda vägen till en så osund ekonomi för sig själva. Här fanns ju ett bolag som hade fått 15% i avkastning på att ta över de här skuldportföljerna och driva in pengarna. Och det var ju en bra idé så länge bolaget själva kunde låna pengar för bara några ynka procent. Tyvärr då så hade ju Intrums egna lån, så här obligationslån, börjat löpa ut. Och då var de tvungna att ta nya lån på en ny ränta.
Mm.
Och då blev det lite problem. Räntan höjdes ganska snart till typ 10% eller så. Men nu spekuleras det att Intrum hade behövt betala uppemot 40% i ränta på sin egna lån.
Jesus.
Och det är när man tänker på en ganska dålig kalkyl om man får 15% tillbaka, så att säga.
Men okej, okay, så det som har hänt är att ett bolag som har, du sa, lett vägen till en sund ekonomi, många kanske också skulle säga haft som affärsidé att straffa folk som hamnat i en skuldfälla. De har alltså 1,3 på Trustpilot av 5. själva har hamnat i en skuldfälla.
Exakt.
Och det är, om inte det har framgått tydligt, lite ironiskt.
Ska säga också att Intrum hade ju geniförklarats för den här idén att köpa sina skuldportföljer. Men det blev liksom lite som, du vet, Big Short, han säger så här:
mortgage bonds are dog shit. CDOs are dog shit wrapped in cat shit.
Nu då slutligen, i veckan som gick, så händer det otroliga att Intrum, då Europas ledande inkassoaktör som leder människor till en sund ekonomi, har behövt ta hjälp av Europas ledande konsult inom skuldfinansiering för företag. Något som beskrivs väldigt kul av den här börssavanten på DI, Rickard Bråse.
Ja.
Och att göra det här då, ta hjälp av sådana här konsulter, det brukar vara urdåliga nyheter för aktieägarna. För att så som liksom det ekonomiska systemet funkar, så får jag ju alltid liksom fordringsägarna som har lånat ut pengar, de får ju pengar tillbaka först innan aktieägarna.
Aktieägarna sitter ju sist alltid.
De sitter sist. Så nu är Intrum värt cirka, på börsen då, 1,8 miljarder kronor. Och det är ett bolag som alltså har typ 50-60 miljarder kronor i skuld.
Wow.
Så bolaget som i fjol firade 100 år är nu nästan värdelöst.
Finns det någon liksom annat inkassobolag som kan liksom driva in de här skulderna? Om man har en skuld till Intrum som kan liksom hjälpa en att driva in det?
Om det finns någon annan som köper skuldportföljer av, av inkassobolag som köper skuldportföljer.
Dog shit wrapped in cat shit wrapped in, jag vet inte. Nu är det här programmet slut, men om man går in på monopol.se och betalar så får man höra en halva till. Då är det nämligen så att Sveriges riksbankschef för detta, Stefan Ingves, har äntligen börjat prata om vad som egentligen hände under de här nollränteåren. Och jag har lyssnat på det här.
Fan vad intressant.
Ja, det är kul. Monopol.se, det kostar 6 kronor första månaden, därefter 49 kronor i månaden. Man får min läsning / lyssning av Stefan Ingves intervjun. Man får också alla hela fredagsavsnitten och man får alla avsnitt utan reklam om man går in och signar upp där. En jävla toppen deal helt enkelt. Gör ni inte det så säger vi tack för idag. Helt enkelt. Eller? Jag inte. Det var ett jättetack för att ni lyssnat ändå. Det är inte ett krav. Hej då.
Jag vet inte om du håller med om det här, men de senaste åren så har det växt fram något av en bild av Riksbanken och den svenska penningpolitiken de senaste 15-ish åren som något helt sjukt. Det där var helt sjukt det som hände. Eller?
Absolut. Ja, men som jag minns så var ju Riksbanken en institution alltså för typ 10-15 år sedan som ingen...